Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, hörni, det är dags för en ny podd om damallsvenskan. Visst är det härligt. Jag är med mig Kristoffer Bergström och Makoto Asahara här i studion.
Hallå, hallå.
Hej,
hallå.
Hej. Jag har inte tid med er nu. Jag heter Anna Rydén också, det ska vi säga för befaten. Men vi har ju med oss en gäst direkt. Jag har ringt upp skytteligaledaren här i damallsvenskan. Och ja, välkommen hit, Olivia Skog.
Stort tack.
Hur är läget med dig?
Det är så fint så.
Hur är det att leda skytteligan?
Jo, det är lite annorlunda. Jag tror faktiskt aldrig att jag har gjort det, så det är kul. Vi får hoppas att det håller i sig.
Du har ju varit damasvenskans bästa spelare i år.
Nu har det gått 3 matcher, så att...
Jag vet. Men du gör det jävligt jobbigt för oss. Vi vill ju ha oss lite kritiska och så. Det är svårt med dig just nu.
Ja, nej men jag kan inte klaga just nu. Det har känts väldigt bra de här första 3 matcherna och... Och vi har fått full pott också, så det är, livet är gött just nu.
På dina drömmål där mot Hammarby så var det ju många som var inne och kommenterade och har sett de här såklart. Men som också sa att som gammal djurgårdare måste det vara extra skönt att sätta dit Hammarby. Var det något du tänkte på? Jag såg många djurgårdssupportrar som uppskattade att du satte just mot Bayern.
Ja, absolut. Nej, men, jag gjorde ändå 2 år i Djurgården, så att lite sån rivalitet byggde man väl upp. Så det var extra skönt, ja, absolut.
Ja, men fan Anna nu. Alltså, Olivia, nu har du på tråden här. Det var inte 2 drömmål. Det var 2 skickliga mål. 1 var riktigt, riktigt snyggt och 1 var snyggt.
De var identiska, eller?
Ja, men 1 var lite närmare. Det hjälper nog, Olivia.
1 var i straffområdet, 1 var utanför.
Skulle båda kvala in som drömmål om du var en kvällstidningsjournalist?
Det får ni helt och hållet avgöra, faktiskt.
Men alltså så här, man sitter och tänker på det som Kristoffer sa, att det är svårt att hitta någon kritik. Man kanske kan hitta någonting om man går tillbaka en säsong, men då har vi ett MVP-pris istället. Så liksom, man sitter ju här och funderar hur man ska vara kritisk. Det går inte riktigt.
Nej, men det är väl härligt att inte vara kritisk.
Ja, du, många spelare har ju en utvecklingsfas fram till de är någonstans 24-25 någonting, och sen är det ungefär det, vet man vad man får av den spelaren sen. Du, vad har du gjort med din karriär för att gå framåt så mycket de sista åren?
Men jag tror att det hände mycket i Djurgården när jag liksom för första gången i min karriär egentligen fick det här stora ansvaret. Jag har ju spelat i många klubbar och alla de klubbarna har egentligen varit topplag alltid liksom, och varit många tongivande spelare i varje trupp. Men i Djurgården fick jag liksom ett väldigt stort ansvar där jag kände att här måste jag verkligen prestera för att vi ska kunna ta oss uppåt i tabellen liksom. Så att jag la väldigt mycket fokus på mig själv, men där jag samtidigt var kapten och ville såklart bidra så mycket som möjligt till laget. Men jag tror att en nyckel var att jag la väldigt mycket fokus på mig själv och min utveckling på så sätt. Så det kanske är det som gjorde att jag liksom tog det här lilla steget uppåt i utvecklingen.
Känner du samma liksom ansvar nu i Rosengårdströjan när man har lite bättre lagkamrater, om man får säga så, runt omkring sig?
Men jag försöker så gott jag kan att bibehålla det jag lärde mig i Djurgården. Absolut, men alltså, det finns ju väldigt många spelare med rutin och liksom, landslagsspelare på alla positioner. Så riktigt samma ansvar blir det väl inte. Men jag är ny spelare och jag vill göra liksom allt jag kan för att visa upp mig här och ta Rosengård tillbaka till det här SM-guldet. Så absolut, jag vet att det är mycket ansvar som hänger på mig nu också. Men riktigt på samma sätt är det ju inte.
du, om man sätter dig i det här läget där du får vandra in lite från vänsterkanten, du är 2 meter utom straffområdet, 20 gånger kommer du i det läget, hur många gånger sitter bollen högt i bortre?
Ja, det är svårt att säga. Men det känns som att jag sätter det oftare på matchen än vad jag gör på träning, så det är ju bra. Jag kanske bara behöver den här adrenalinet i kroppen för att den verkligen ska sitta där.
Just det.
Du diskuterade lite här, så här fotbollsfenomen. Man minns ett sånt är ju en målgest. Det känns som att man ser väldigt få målgester i damallsvenskan nu. Men du har en vev.
Ja, det har blivit så. Den kom fram där under Djurgårdstiden och jag gillar den. Och nu har jag också börjat göra fler mål, så nu liksom ligger den kvar. Så ja, men jag gillar den. Det är liksom, jag får skrika ut min glädje tillsammans med veven liksom.
Den är ju old school.
Den är riktigt old school, men vad tycker ni om den då?
Jag älskar ju den. Just för att den känns så mycket som att det ser ut som en 80-talsspelare som är mål eller någonting sådär. Den är liksom inte riktad mot en publik. Det är ingen sån här töntig koreografi för att elda upp massorna, utan det är liksom det är du och din glädje. Det känns som att du spelar på en grusplan eller spelar den för 20 000. Det är exakt samma målgest.
Ja, men lite så. Jag är väl inte riktigt den här typen som har någon kaxig målgest. Så att det får bli den här. Och den kom liksom bara till mig någon gång och sen kände jag att det här kan jag fortsätta med.
Man säger ju inte nej till en bra vev, känns det som. Det känns ändå, nej, men det är rätt.
Exakt så.
Du har ju varit inne på din historia här i Djurgården och så här. Hur blir det att möta dem nu igen då? För det blir ju nästa motstånd för er del.
Ja, nej, men det blir ju superintressant. Jag led med dem verkligen mot AIK senast, där de fick en straff emot sig som de verkligen inte skulle haft. Och det är lite den melodin som Djurgården har haft, tycker jag, de senaste åren. Men givetvis så ska vi göra allt för att ta 3 poäng, men det är absolut intressant och speciellt att möta sitt gamla lag.
Du, vi på Sportbladet skrev ju inför säsongen om turbulens i Djurgården. Det var få spelare som tränade, många var slitna och vi skrev att det fanns ett missnöje mot tränaren Pierre Fondin. Pratade du med gamla lagkamraterna då och hörde hur det var?
Jag läste om det och jag var med landslaget då, tror jag, när det kom ut, så jag la inte jättemycket energi på det, men det är någonting jag tycker låter otroligt konstigt, så jag tvivlar starkt på att det stämmer.
Du, kommer du fira om du gör mål mot Djurgården, eller hur tänker man på sånt innan som spelare?
Det har jag faktiskt inte tänkt på, men det var bra du sa det.
Så du får tid att fundera här nu i några dagar.
Inga vevar nu. Blir du
inga vevar. Nej, men jag som sagt varit i några klubbar nu och den senaste klubben jag har varit hos, den brukar jag respektera mest såklart. Så att blir det något mål mot Djurgården så får vi hoppas att jag kan hålla mig ifrån veven.
Måste ju ändå fråga, när vi har dig här och vi har Kristoffer Bergström här, så måste vi reda ut vad som hände med det MVP-priset.
Ja, men vad fan.
Ja, vi måste ju göra det, eller?
Ja, men jag vet nu faktiskt.
Ja, du vet?
Ja, nu vet jag. Berätta. Jag har tagit reda på detta.
Är det mitt fel?
Jag är bättre journalist än vad ni är.
Ja.
Jag har gjort ett riktigt grävjobb.
Ja,
nej, men jag fick höra att den kom till Djurgården.
Aha.
Och nu är den överlämnad till min agent som bor i Stockholm. Och de har den på sitt kontor. Så där sitter den på väggen och har det gött.
Ja, men vad bra.
Åh, jag så nu är den i rätt händer.
Ja, för det.
Nu vet du i alla fall vad den är. Det känns tryggt.
Exakt.
Har vi rätt ut mysteriet? Eller ja, du har rätt ut mysteriet. Vi har väl inte gjort så mycket åt det, men
jag har fått så mycket skuld för det här, Olivia. Precis som att Fanny Lång som vann årets mål fick jättefula blommor tydligen. Och det var också mitt fel på något sätt. Jag är så jäkla dålig på sånt där.
Det är inte lätt, men nu kan ni slappna av.
Bra, härligt.
Och jag kan lova här och nu att vi byter prisansvarig till galan.
Men jag bad aldrig om den titeln. Vad fan, jag kan inte.
Nej, du kommer inte få den igen i alla fall. Det kan vi vara säkra på. Men du, Olivia, en grej. När du var med landslaget senast med så pratade du ju om liksom att komma till Rosengård och det här vinnarkulturen som finns där. Att där ska man ju bara vinna, medan du liksom fortfarande var lite chockad och sådär när man vinner och blir så där himla glad. Blir du det fortfarande, eller börjar du lära dig hur det är att vinna hela tiden? För Ni har ju tagit tre raka.
Nej, jag är absolut inte vant med en. Jag sa nu efter Eskilstuna-vinsten att tre raka vinster var inte igår man fick känna på det. Så att, jag njuter av varje vinst och försöker att, att liksom bibehålla det så mycket som möjligt. Och det kommer nog ta en tid tills jag vänjer mig vid det. Liksom. Men jag tycker det hör till att fira när man vinner en match oavsett vilket lag man är.
Vad betyder det för dig då att kunna njuta av det där och faktiskt fira vinsterna, att ta in den glädjen som det ju ändå är att vinna?
Nej, men det betyder otroligt mycket. Det är ju det vi alla kämpar för hela tiden. Så när tre poängarna kommer in så kan man liksom bara slappna av, och särskilt nu efter Eskilstuna när vi hade 8 timmar buss hem, då var det lite enklare om man säger så. Så hade många tunga bussresor förra året och året innan det med Djurgården. Så det är lite mindre ångestladdat nu om man säger så.
Du, jag behöver lite hjälp här och klippan kanske måste ta bort det här. Men jag sitter ju med veckans 11 också och jag tror jag har hittat rätt. Men vem var bäst hos er på mittfältet mot Eskilstuna?
Alltså, ja, det är då hela mittfältet där, jag förstår jag.
Ja.
Då säger jag Caroline Seger.
Ja.
Du litar inte på när jag alltså rekommenderar Jelena Čankovic till dig.
Jag vet jag kanske, men nu är det någon som har spelat också.
Jag tror att Olivias röst väger tyngre i det här sammanhanget, absolut.
Yes,
ja,
yes.
Det är ni som sätter elvorna, men det är min åsikt.
Ja, förstår.
Kanske kan få in båda. Till och med.
Ja, det var tjockt mitt fältet.
Det är så.
Ja, det är ju fortfarande bara begränsat antal platser.
14 spelare som är 11 bästa. Ja. Nu, tack för att du störde oss i podden. Det var himla trevligt. Nu ska vi prata själva istället.
Ja, men gör det.
Okay.
Du, tack, det så tack så hemskt mycket, Olivia. Vi hörs under säsongen.
Det gör vi. Ha det nu så himla gött.
Detsamma.
Ja, bra.
Hej, hej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, Olivia Skog alltså med oss där som leder då skytteligan med sina 3 mål så här långt. Rosengård, enda laget som har tagit full pott. Vad är ni mest förvånade över? Olivia Skog i topp av skytteligan eller att Rosengård är de enda som har tagit full pott?
Det är väl inget av dem som egentligen förvånar, tycker jag. Alltså, jag såklart att Olivia Skog kommit in på det sättet hon gjort i det här laget och bara levererat från start. Såklart det finns någonting förvånande över det, men det är ju inte någon sorts chock heller, för vi vet ju vilken bra fotbollsspelare det är. Det är inte förvånande att hon går in och gör de här målen, drömmål eller inte drömmål beroende på hur man bedömer det då, på det sättet hon har gjort från vänsterkanten. Och att Rosengård ser ut som de gör, det har ju några av oss i studion också varit inne på, att de ser starka ut, de ser ut att verkligen vara redo för att ta tillbaka det där SM-guldet. Jag tycker vi har sett de tendenserna, alltså den här matchen mot Eskilstuna är väl den absolut mest imponerande de har gjort hittills, när man bara gör processen kort, 2 snabba mål, och sen har det inte varit för en helt storspelande Emma Holmgren, ja då hade det blivit fler mål, för det var bara Rosengård för hela slanten efter de snabba målen man gjorde. Och dessutom få igång Mimmi Larsson som också nu har gjort mål, ska väl adderas där också. Nu har man ju fått igång målskyttarna. Du har Jelena Čankovic som jag tyckte var i alla fall en av planens absoluta giganter i den matchen, som verkligen också kommit igång med det här liksom unika sättet hon har att bara fördela boll och skapa chanser. Det är ingen annan i ligan som kan göra det på det sättet hon gör det. Jag är oerhört imponerad, som ni säkert hör på mitt tonläge och på det jag säger.
Ja, och de 2 målen i sig är ju faktiskt lite slump. De ger ju Eskilstuna bort båda 2 på sätt och vis. Men det är ju inte de enda chanserna Rosengård har i den här matchen. De har ju väldigt mycket mer att skapa på egen hand också. Så det är spännande att se dem. Och det här 4-3-3-spelet de spelar, det är ju så perfekt för Olivia Skog, just för att spelar du 4-4-2, ja men ska hon vara toppforward då? Ja, inte riktigt rätt för henne ändå. Och ibland blir det lite för långt bak om du spelar med någon sorts trea och in på mittfältet någonstans där eller så. Men det här är perfekt för henne, att hon får vara den vänster yttern där och bryta in och skjuta och sådär. Så att det är som skräddarsytt för henne, och ska vara in en Anna Anvegård här också, ja då blir det trångt.
Ja, det är ju sparkapital också. Alltså Nathalie Björn har vi knappt pratat om här heller, som ju ska in i det där försvaret. Nu var det ju Fiona Brown som fick gå ut och spela högerback här. Inte en helt van roll för henne. Hon figurerar väl oftare på vänsterkanten, men ställdes inte jättestora prov, men skötte det bra det hon behövde göra. Det finns ju som sagt sparkat. Hanna Bennison på bänken, världens största talang, som inte då går in från start i det här mittfältet. Så att bredden också. Och Stephanie Sanders dessutom, det sparkapitalet. Så nej, guldtipset, det blir starkare för varje gång vi sätter oss här inne just nu, känner jag.
Vad tror ni om det här då? Hanna Bennison drar till sommaren. Jag sätter 900 spänn på det.
Varför just 900?
Nej, det var det jag hade på mig.
Det var det som låg i plånboken. Alltså, du tror att hon drar i sommar?
Ja, jag är rätt säker på det. Alltså,
jag tänker, behöver hon inte speltiden då? För den får hon ju inte just nu i Rosengård. Borde man inte vilja få upp hennes speltid för att då kunna sälja henne för en bättre peng? Det
förstår vad du menar, men folk har koll på henne. Så pass bra är scoutingverksamheten numera i europeisk toppfotboll. Och folk vet vilket namn hon är. Folk har väl goal, folk har väl läst den här listan också och sett överhuvudtaget. Och hon får ju inte speltid. Alltså nu är det lite folk borta och ändå så får hon inte nog speltid. Och det är uppenbart att Eidevall inte har henne som en ordinarie spelare, utan det är någon som hoppar in bara, och hon vill ju spela mycket mer än så här. Så att jag ska väl inte gå in på vilka uppgifter jag har, utan nu sitter jag här och bara slänger ur med tyckande saker. Jag är helt övertygad om att hon inte spelar till hösten.
Men är det rätt att införa ett OS här liksom? För nu vill hon ju vara kvar i Rosengård så att hon får speltid och kommer in i en OS-trupp, för det är ju det många av spelarna drömmer om i nuläget, att få en av de där 16 platserna som utespelare. Sen hör det ju till att Hanna Bennison ju är i den åldern hon är och tar studenten nu till sommaren. Så att det som kanske har hållit henne kvar lite ner i den skånska myllan släpper.
Ja, och jag tror inte hon tar sig till OS om hon inte får mer speltid än så här. Och det är inte för att hon har någon låg kvalitet eller någonting. Det är en väldigt tajt trupp, tajtare än på ett VM till exempel. Och hon spelar inte just nu säkert mycket. Och då finns det andra som gör det, helt enkelt. Så att jag tror inte hon är nöjd. Det här vet jag ingenting om, hur det är så. Det ska jag inte låtsas som. Men jag tror inte att hon är jättenöjd, och jag tror inte att hon blir kvar. För att storklubbar vill ju ha henne förstås. Sådär. Och om inte Eidevall börjar spela henne mycket mer, så förstår jag om det finns alternativ som lockar när höstsäsongen drar igång i europeiska storligor.
Sen finns det en aspekt där man också ska ju åtanke, utan att jag heller sitter här på något konkret egentligen, utan mer funderingar här också, men att ja, man kan argumentera för att ja, men om hon inte startar för Rosengård, varför ska hon gå till Arsenal eller City eller Chelsea och bara sitta på bänken där? Då kommer hon inte platta där heller. Nej, men det finns en helt annan form av träningmiljö, med all respekt till vad Rosengård har, som ändå är väldigt långt fram på den svenska scenen. Så alltså, titta bara på Musovics beslut att gå till Chelsea. Hon ser ju inte ut att ha ångrat det för en sekund, och hon har knappt spelat. Men det är ju för den enormt goda träningsmiljö, alla möjligheter du får runt planen på alla sätt för att utvecklas som fotbollsspelare. Såklart det lockar att göra den flytten i en relativt tidig stadie, om du har möjligheten att göra det. Så att jag hade ju inte heller blivit förvånad om hon rör på sig till sommaren till en av de större klubbarna, för de större klubbarna borde vara väldigt intresserade i alla fall av att plocka in henne.
Sen ska vi ju komma ihåg med att även om man håsar storlagen i till exempel England som satsar, så är det ju fortfarande ett fåtal klubbar som är riktigt, riktigt bra där. Det finns ju lag i Premier League som håller på att börja sin satsning, eller Women's Super League då, som också har herrlag i Premier League som satsar, där det faktiskt inte finns den konkurrensen på mittfältet som Rosengård har.
Nej. Så är det. Rosengård är ju jättebra, alltså också på en europeisk nivå är ju de mittfältspelarna väldigt bra, så länge Caroline Seger är på den här nivån. Alltså de har ju en jättestark tre där, så det är inte så konstigt liksom så. Men samtidigt så går det inte i den här åldern att sitta för mycket på bänken. Det ska hon inte göra. Hon ska spela, hon ska få en massa 90 minuter, och det verkar hon inte få just nu.
Nej, och då kan det finnas alternativ även i större ligor.
Ja, jag menar det. Jag tror definitivt att hon kan gå in i princip rakt in i Premier League eller i Bundesliga eller något liknande.
Super League ska jag säga, så att det är också. Men alltså, om man tittar på mittfältet typ United eller Liverpool eller Everton och vad det nu kan vara. Alltså det är ju mittfält som teoretiskt sett de skulle kunna slå in i Rosengård. Ja, det låter mindre. Men det mittfältet är inte, alltså, om inte till och med bättre än vad, säg, Liverpool har. Mm. Så att det finns ju alla möjligheter. Om det just är England, och det finns ju andra ligor också, som jag brukar sitta och säga i andra poddar. Det finns ju en spansk solkust dessutom.
Det gör det. Sen verkar ju England vara det som lockar i princip varenda svensk fotbollsspelare just nu med satsningarna som finns där. Så att det var ju lite det där jag var inne på, att det finns ganska många mittfält som Hanna Bennison skulle slå sig in på i Women's Super League. Så vi får se vad som händer där. Med det så lämnar vi väl, nu har det varit väldigt mycket fokus på Rosengård och lite Eskilstuna också, men hur har er helg varit i övrigt, om vi bortser från den matchen? Har ni något spännande att ta med er?
Ja, massor. Ska jag prata om fotboll eller om vad jag har gjort?
Vad du har gjort
alla
i
alla dina privata grejer.
Hur var din Valborg?
Det är sånt vi behöver censurera, så att, håll dig till fotbollen.
Jag pratar om mitt kärleksliv om och om igen och det klipps alltid bort. Vad är det?
Du ska ta det högst personligt.
Jag förstår det. Jag tänkte snacka lite om Häcken.
Jaha, det kan du göra.
Ja. Jag kan börja med högläsare i min mobil. Jag mässade just med en fotbollsspelare. Hallå där, Jennifer Falk. Vad hände på frisparken mot Vittsjö? Tjena, bollen försvann i solen, men det är ingen ursäkt. Jag måste lösa det ändå. Väldigt dåligt gjort av mig. Och så blir jag så här lite så här defensiv så här och säger så här att, alltså, jag ska betona att du är en väldigt, väldigt bra målvakt hittills. Det var väldigt bra för dig. Och hon säger, ingen fara, säg precis det du tycker. Tack så bara. Alltså. Ja, det är också ett tecken på att man är en ganska trygg person och vet vad man har gjort och vad man har gjort bra och vad man har gjort dåligt. Hon har gjort två jättebra matcher. Hon gjorde faktiskt en jättedålig sak mot Vittsjö när hon släpper. Det är en lång Ebba Hedfri spark. Samma läge ungefär som minst när här målet som Gjelnik gjorde när Hed slog en frispark från nästan halva plan.
Jajamän.
Men den här gången så går Falk ut och släpper den bara bakom sig. Och där kommer Milet Jans och skickar in den. Det gör att det är 1-1 i matchen. Det tycker jag ändå inte är kärnan i matchen Vittsjö-Häcken. Alltså det är helt okej att komma dit och hämta en poäng. Det är liksom en jättesvår bortamatch. Men sättet de gör det på visar att det här inte är samma Häcken som det laget som vann SM-guld i fjol. I fjol åkte Kopparbergs ner dit, spelade sitt 3-5-2, vann med 2-0 som de gjorde i alla andra matcher i princip de vann. Var väldigt trygga, gjorde precis samma sak. Rebecca Blomqvist och Nathalie Kojka i mål, två spelare som har gått, som man inte har ersatt med likadana spelartyper. Och det man gör när man kommer till Vittsjö, att man ställer sig i 4-3-3 direkt. Hanna Wik som högerback, offensiva mittfältaren Hanna Wik. Väldigt speciellt att se att man redan från början då, Mats Gren är flexibel om man är snäll. Han tror inte tillräckligt mycket på grundplanen, grunduppställningen, om man ska vara elak. Jag vet inte vad man ska välja dit här nu, men det man kan säga i alla fall utifrån det här är att det här inte är ett lag som har som vision att göra ungefär som i fjol. Alltid ha tag i bollen, alltid spela sitt spel, därifrån nästan alltid vinna med samma siffror. Utan det här är ett lag som kommer vara mer flexibelt. Jag tror jag satt här för någon vecka sedan och sa att jag tror de kommer gå över på fyrbackslinje till hösten. Det skedde omgång 3 och vi såg det lite mot Hammarby i premiären också, fast då var det liksom som en plan på slutet för att stänga. Här börjar man så också. Det är väldigt intressant. Det här är ett sökande Häcken skulle jag säga på ett annat sätt. Ett annat sorts mästarlag.
Var det inte snack om att, för de har ju varit inne på det här, att fyrbacksalternativet, det finns med i planen, vi har tränat på det. Mm. Vi vill kunna, som du säger, elaborera med det och så här, men var inte det snacket att man skulle kunna göra det i Champions League? Att det var därifrån man hade dragit den här lärdomen, att när man kommer ut mot lag som Manchester City så måste man kunna ställa om. Nu ser vi det, som du var inne på, redan i slutet Hammarby-matchen och så nu direkt då i en bortamatch mot Vittsjö.
Ja, eller mot riktigt starka 4-3-3-lag. Det är inte det som Vittsjö. Vittsjö är ju, som du vet, med två anfallare längst upp och så. Så det här är ju en anpassning och det är ju någonting. Det går att vinna så här också. Det går som sagt att hämta en poäng. Det är inte lika bra som i fjol, men det är fortfarande en bra poäng att ta. Där kan man tappa mycket. Men det glistrar inte lika mycket om laget som gjorde tidigare. Och nu spelar så Pallo och Hammarlund spelar så vänster nu då. Det är inte hennes position riktigt. Alltså vänster ytter då i 4-3-3 där. Hon är inte lika bra där. Hennes säsong har inte varit jättebra än så länge. Hon har lite poängen. Hon gjorde 1+1 förra rundan. Här är hon inte riktigt bra liksom den här matchen. Hon är inte riktigt på rätt position. Det syns liksom sådär. Så det är intressant. Och vad har egentligen Häcken för fyrbackslinje? Alltså vad har de sätta in? Jag kan tänka att man ska flytta hem Kurmark till exempel och spela en fyrbackslinje, men det gör de inte här. De spelar fortfarande sin libro på mittfältet nästan.
Förlorar ju för mycket att flytta ner henne skulle jag säga. Det där, man tänker när man ser en libro spel, eller alltså en defensiv liksom vattenbärare på mittfältet. Tänker, men det skulle vara en ganska bra mittback. Jo, problemet är när du flyttar ner dem som mittback, då är det väldigt mycket av deras liksom positionsmedvetenhet och allt det som försvinner. Vi har sett det exemplet i jättemånga andra lag i många sammanhang, behöver inte ens ta upp exempel. Och du förlorar där liksom automatiska skyddet då. Framförallt om du spelar en fyrbacks. I en trebacks, ja då är det ändå, då finns det andra möjligheter att laborera. Men i en fyrbacks, med tanke på hur bra det har fungerat med Pippo Kurmark framför, det finns ingen anledning att plocka ner henne dit. Bara en liten inflik.
Nej, precis. Och i trebackslinjen i fjol gjorde hon det, de behövde det. Men det är skillnad på att spela fyrbackslinjen, absolut där. Elin Rubensson kan ju vara ytterback, det är hon ju i landslaget. Men det var inte den backlinjen vi såg nu alltså, utan... Det här är speciellt. Jag har ju ett grundtips, ska man återvända hela tiden, att Häcken har höjder som kanske är högst av alla i serien, men jag tror inte de har konsekvensen och det här maskinella riktigt i år. Och jag tycker har fått lite vatten på min kvarn, men det kanske var självgott att säga omgång 3.
Nej, ni har ju era grundtips som är väldigt tydliga, och jag har fortfarande mitt då som säger att Häcken försvarar det här guldet. Och en grej som jag tänker då lyfta i det här sammanhanget igen, det är ju den andra anfallaren som normalt sett spelat tillsammans med Pauline Hammarlund, som vi ser med ett otroligt självförtroende den här säsongen jämfört med vad vi såg i fjol. Vi ser vad det gör med Stina Blackstenius när hon inte har det här som stör runt omkring med skador och flytt som var inför förra säsongen med all den oron som blev. Nu har hon landat in i Häcken, hon har hittat formen, hon kan göra mål från ingen vinkel alls. Det där skottet, det hade ju inte suttit förra säsongen, det som hon sätter mot Vittsjö.
I fjol kunde hon stå på straffpunkten och träffa korvförsäljaren. Nu kan hon liksom stå ut på kanten och få en snedträff och dra den i krysset istället. Det är en otrolig skillnad. Det är så läckt att se. Hon behöver ju inte vara 100% så länge hon är så otroligt delaktig och fortfarande skapar de här chanserna. Det är ju inte på några snygga finter eller någonting. Det är bara på att hon ser liksom lite bättre ut än man. Lite mer fysisk, lite mer rejäl och sådär. Det är häftigt att se den här förvandlingen.
Ja, men om man har liksom tvivel på vart liksom BK Häcken som lag är, alltså rent liksom i stabilitetsmässigt, då är ju snarare det som liksom väger upp det åt andra hållet, det är ju att Blackstenius ser ut som en helt annan anfallare den här alltså säsongsinledningen verkligen. Jag sitter jag bara här och är imponerad över saker konstant, har jag märkt. Jag har fått den rollen utan att vilja det riktigt. Jag bara sitter och imponerad.
Jag är så sur att jag måste väga upp.
Måste väl väga upp det på något sätt. Jag sitter bara och är imponerad av allt och allting. Kommer vara det ännu mer också när vi kommer in på andra saker under det här avsnittet. Men jag... Stina Blackstenius ingår också i kategorin av saker jag är imponerad av den här måndagen.
Ja, har du något mer kring dina spaningar runt Häcken, Kristoffer? Eller ska vi bläddra oss vidare denna måndag?
Jag tycker vi bläddrar oss vidare.
Ja, för vi kommer ju prata mängder med mer om Häcken under den här säsongen också. Och ja, vi låter väl Makoto vara lite imponerad igen, för nu ska vi prata Stockholms derby. Det var ju jag på plats och såg på Stockholms stadion. Olivia Skog var inne på det här tidigare. Djurgården får alltså en straff emot sig i slutet av matchen. En straff som Onoka Ayashi sätter. Du ska få vara imponerad av henne, Makoto, om en liten.
Det lär jag vara.
Det är jag helt säker på. Om det är någonting jag kunde säga inför det här så är det det. Men vi pratar om straffsituationen först. Olivia är inne på att det är en feldömd straff. Gudrun Anadottir var tårögd igår efter matchen när hon står. Hon som då alltså är den som orsakar straffen i duell med AIKs Linda Hallin. Och står och säger att hon tycker att det är löjligt att domaren blåser för den här situationen. Jag vet att ni båda har sett den. Makoto, om vi börjar med dig, vad säger du om den här situationen som då blir straff?
Jag tycker att man, alltså, jag förstår Djurgårdens frustration på att i ett derby, i ett sånt läge, i ett sånt skede av matchen, då ska det till otroligt klara straffar för att man som lag på något sätt ska acceptera dem. Det hör till nästan lite i den här liksom derbyhetsen och spänningen och det där att du vill att det ska vara, alltså du ska boxa bollen för att det ska vara en hands. Lite den inställningen har man ju inför ett derby. Det är i alla fall så jag känner det utifrån. jag personligen med inte lika derbytända ögon när man tittar på situationen tycker jag att ja, visst går det att argumentera för att hon tar bollen först. Sen går det också att argumentera för att Arnardottir går in allt för klumpigt i den situationen på ett sätt hon absolut inte har behövt göra och absolut inte behöva ta risken att pricka fel. För det är ingen liksom solklar, perfekt brytning på boll. Hon tar absolut, på den bilden man ser så ser det ut som att naturligtvis finns det bollkontakt. Men sen är också frågan hur mycket spelarkontakt finns det? Hur vårdslös är den där tacklingen i den situationen? Det är en väldigt svår situation att bedöma och jag förstår båda parterna i sammanhanget. Det är tråkigt att säga det men jag måste säga det för vissa situationer är på det sättet. Om man ska jämföra med en annan situation som Djurgården väl själva tog upp också där efter matchen också att de fick ju en straff mot sig förra säsongen som var väldigt tveksam mot Växjö borta. Den tycker jag ju inte är straff överhuvudtaget när jag ser den situationen. Men här tycker jag ändå att det finns skäl att blåsa, det finns skäl att inte blåsa.
Ja, jag får stryka under på det. Jag tycker att det är klumpigt att göra en sån tackling. Jag tycker att det är det just för att man sätter domaren i någon form av 30-70-läge eller något liknande. Så ofta kommer man undan med det, men det går faktiskt att blåsa. Och du behöver inte, det är inte så att det är en jättebra målchans. Du måste inte göra så i det läget. Och du måste inte göra det inne i straffområdet i så fall. Ska du ta en sån liten chanstackling så gör det utanför. I det här läget så behöver hon inte göra så. Hon kan faktiskt bara markera, kan bara följa bollen. Hon måste inte bryta där. De är ganska mycket och samlade, mycket folk och samlade där. Så att jag hade kanske blåst straff, men jag är en dålig domare. Jag sympatiserar med att de blåste straff. Jag förstår att man är besviken på det i Djurgårdsläget, men jag tycker också att man någonstans får släppa det. Ja, det var ett sånt där. Vi satt oss i ett klumpigt läge där det kan bli straff. Det är dumt att sätta sig i sådana lägen.
Och AIKs Linda Hallin, som ju då var den som fick straffen med sig, var ju inne på samma spår som är det där att, ja nej men hade jag spelat i Djurgården så hade jag nog också sagt att det var löjligt sån efter matchen. Så att det känns verkligen som en sån situation där man kan välja att blåsa eller inte.
Ja, ja, något sånt. Och jag förstår också att de var besvikna i Djurgården på första målet. Att det Pochabuache slut bollen, det kan vara inkast, det kan vara en touch, den framrusande spelare. Ser inte riktigt ut som en touch riktigt där. Ser inte riktigt ut som det. Ja, man kanske inte ska ha jättemycket fokus på en domare ändå i det här läget. Alltså någonstans så hade Djurgården 1-0 och släppte initiativet mot ett lag som de egentligen spelare är bättre än.
Så då innan vi går över med och tittar på det här med AIK-ögon och Makoto ska få imponeras så kan vi bara ta, för jag har lagt ut och bett om lite frågor och Stefan då har skickat in en fråga och vill att vi ska diskutera lite just Djurgårdens oförmåga att stänga matcher. För så är det ju verkligen i den här matchen att man leder med 1-0, man får Hailey Dowds mål precis innan halvtidsvilan.
Får, hon gör det bra.
Hon gör ett väldigt vackert mål som de har jobbat sig till. Och sen så kommer de ut i andra halvlek och tappar initiativet, släpper in AIK i matchen, vilket gör att AIK både kvitterar och sen då också gör det vinnande målet på straffen. Så vad säger ni om Djurgårdens oförmåga att stänga matcherna?
Att den inte är slumpartad på något vis, utan det är det som är kvalitet, att kunna stänga en match. Och det gör inte Djurgården just nu. De spelar inte, de håller inte upp spelet riktigt. De är inte så trygga att de bara klarar av det. Så är det ju. Sen derbyn är ju speciella, ja. Självklart är det så. Men att AIK ska få ta över initiativet i den här matchen, det är ju faktiskt skickligt av AIK och ganska oskickligt av Djurgården.
Sen finns ju en aspekt också att en viss Rachel Blosnalis är skadad fortfarande. Det är en väldigt viktig försvarspelare där bakom. Det är en ledargestalt i den mittbacks, alltså formationen. Kyla van den Bulk har ju gått ner och fått spela mittback vissa matcher också och så vidare. Hon ska väl snarare vara på ett mittfält egentligen. Det är ju ett skadebekymmer där och det tappet är väldigt tungt, för det är en av deras absolut mest meriterade och bästa mittbackar som på något sätt också är ledargestalten där bak. Så att det måste man ju också ha i åtanke när man tittar på liksom Djurgården och deras defensiva kapaciteter.
Men såg man när de gick in förra säsongen och verkligen stängde där, när de började imponera mot Rosengård och Göteborg som det då var förra året och så här, där när de hade en fin period, då satte man ju in Boatche tillsammans med Arnardotti. Det var ju de som var mittlåset som kunde stänga. Boatje verkar ju vara en spelare som kan spela i princip vad som helst.
Mm.
Men du förlorar ju mycket också på, alltså i kantspelet, att flytta in henne i mitten tycker jag. Tycker hon är en otroligt duktig högerback också, även i liksom offensiv, har ju en fantastisk inläggsfot också. Du förlorar mycket på att behöva plocka in henne i mitten, det kan jag känna också.
Ja, vi lämnar Djurgården och ja, Makoto. Vad tänkte du när du såg AIKs mål igår?
Jag tänkte att där på läktaren på Tunavallen där jag satt och såg en väldigt trevlig fotbollsmatch och ett fantastiskt Rosengård som jag redan varit inne på. Så tänkte jag ju ändå att ja, hur ska det gå för Anna Rydén i den här eftermatchen-intervjun med det japanska stjärnskottet Honoka Hayashi? Det gick ju jättebra, måste jag ju säga.
Jag är otroligt imponerad framförallt av henne som kommer dit, är så himla glad och så liksom verkligen bara vill få ur sig det, och man känner att hennes engelska, vi visste ju sen innan att den är bristfällig, men hon ställer ändå upp, hon försöker få ut allt det hon vill, och man bara känner ju glädjen kring henne, och hon var lite nervös, men ja, också the punch.
Ja, kan du ta citera hela hennes citat när hon berättar om den avgörande straffen? Det är ju en lång och gripande historia hon ger det där. Ta den ord för ord.
Nej, den får man faktiskt gå in på våra sociala medier och titta på, tycker jag. Jag tycker att hon förtjänar det själv, för att man gillar henne när man ser intervjun och hur hon försöker. Och också det fina att hon verkligen vinkar hej då, det ser man väldigt sällan i intervjuer.
Jag ska försöka reda ut det i lite mer ordform under veckan här, kände jag liksom, när man kanske pratar samma språk och att den inte behöver gå över till teckenspråk då. Men ja, alltså det hon gör här, det var ju många som pratat om henne inför säsongen också, att det här är en av de viktigaste spelarna om AIK ska hålla sig kvar, att hon verkligen fungerar och kommer in. Det här är ju en japansk landslagsspelare. Nu är det inte det japanska landslaget på samma nivå som det här Nadeshiko Japan som gick och vann VM och skärmade en hel fotbollsvärld med Homarezawa i spetsen och allt. Det är ett lag som har genomgått en generationsväxling som inte riktigt är på samma höga nivå som då. Men alltså grundkunskapen hos de japanska fotbollsspelarna finns ju, det här liksom passningsskickliga, spelintelligenta, netta, mångsidiga. Hayashi är ju inte bara en mittfältsvirtuos som är liksom, slår lite fina passningar och dribblar runt lite, utan de jobbar ju stenhårt, jobbar upp och ner i banan, liksom tvåvägs mittfältare ur det perspektivet också. Så att såklart jag är bias i fallet eftersom att hon är den enda japanskan i ligan, men såklart man alltså blev glad för hennes skull när hon gör de två målen, och det är otroligt vackert det där 1-1 målet när hon bara driver in, och sen det är ju tydligt också att hon letar det där hörnet, att hon faktiskt försöker hitta det hörnet med det här distansavslutet. Otroligt, otroligt snyggt, och straffen är ju stensäker verkligen när hon bara borrar in den i samma hörn.
Ja, man såg inget av det här nervösa.
Nej, och titta på de två målen. Straffen är ju hårdare än distansskottet. Alltså straffen är stenhård. Distansskottet är ju på något sätt, det är ju ett tekniskt avslut där. Det är sånt som aldrig vinner årets mål eller någonting. Man kan bara bli så glad av att se att hon bara lägger in den från håll på därifrån. Det är väldigt, väldigt skickligt. Om ni går in och ser highlights, alltså, eller går in på vår Instagram, finns det väl på Twitter. För det är ett jättehärligt mål, verkligen.
Det säger ju en del att det inte är nominerat till ett av tre veckans mål på vår Instagram-omröstning. Det säger ju en del om kvaliteten på målen vi har fått se den här omgången. Mm.
Och jag tycker också det var väldigt talande där, för efter intervjun så ville man ju ha mer snack då med lagkompisarna om vad hon betyder för laget. Pratade lite med Jenny Danielsson bland annat där, som ju sa det att alltså, det är en spelare vi behöver ha henne varje match, hon är så jävla bra. Så hon behövs verkligen. Hon säger ju inte så mycket, men vi vet att hon är där, för hon jobbar så hårt. Hon är överallt, och det är just det att hon springer, det är inte bara det att hon levererar framåt, utan hon jobbar verkligen för laget. De behöver inte fundera på vad hon är, utan hon dyker alltid upp där hon ska.
Det där är ju också någonting hon själv sagt när jag pratade med henne inför säsongen, att hon vill ju jobba på just det här, att hon är ju ganska verbal spelare egentligen. Att hon ska lära sig engelska fort för att verkligen kunna styra. Hon är en ledargestalt. Hon hade lagkaptensbindeln i alltså ungdomslandslagen i Japan. Det är en spelare som gillar att leda ett lag. Här, med tanke på språkbarriären, ja, då får hon göra det med hur hon spelar på plan istället. Och det gör hon ju verkligen i det här derbyt, leder det här laget på så sätt. Men ja, precis. Det är en ledargestalt som sagt. Så att hon är medveten om att hon inte låter så mycket på plan just nu, men vill snarare kunna ta mer verbalt kommando också, som jag har förstått i alla fall.
Det blir ju intressant att se när hon kan styra medspelarna även då, så att de vet precis vad hon är. Hon kanske kan dirigera dem också, vad de ska ta vägen i hennes tankevärld.
Ja, jag vet inte ens hur hon låter på plan. Jag har inte sett henne live ens. Jag vet inte hur mycket hon låter. Men jag har sett intervjun och det var härligt att se.
Min sista del här av min lilla spaning, jag håller mig i Stockholmsområdet den här veckan. Vi måste ju prata om Hammarby också, deras islossning mot KIF Örebro. 3 mål på 5 minuter eller vad det är. Ja, Makoto, du var ju på plats. Exploderade det eller vad hände?
Ja, det bara smällde. Det bara smällde. Alltså första halvlek, jag måste säga att KIF Örebro gör 55 väldigt bra minuter. Alltså minuter där man... Alltså Hammarby kommer inte till så många superfarliga chanser. De har fint spel, absolut. Och fortsätter att imponeras av Eva Nyström och Alice Karlsson där bak. Där mittbackslåset har verkligen spelat ihop sig väldigt fort och blivit väldigt bra upp på damallsvensk nivå, tycker jag. Men alltså, de har det där stolpskottet av Emilia Larsson från distans. Men i övrigt det är inte mycket de skapar. Snarare är det Örebro som... Men rivig Jenna Hellström och bland annat då är otroligt vassa i kontringsspelet, hittar ytorna där bakom de väldigt offensiva ytterbackarna i Hammarby och utnyttjar dem. Får dock inte heller till det där absolut lilla sista. Men ja, och sen kommer det där målet, då är det ju Madeleine Janogy som bestämmer sig för att nu är det dags att presentera Hammarby före damallsvenskan på allvar. Hon bryter in där passningen in till Folkessons 1-0, jättevacker. Otroligt pikt och uppfattare. Folkesson ska man väl också lyfta. Det är andra målet hon gör nu. Har hittat de här rätta ytorna i straffområdet när motorn och försvaren fokuserar på spelare som Janogy och Jansson och Larsson. Och då finns Folkesson där med de där djupledslöpningarna från mittfältet. De ska inte underskattas från det centralt mittfält. De kan göra väldigt mycket skada precis som här. Och sen fortsätter det ju på det spåret. Örebro på något sätt i det här sammanhanget bestämmer sig för att nu skickar vi hem vårt självförtroende och all form av vår struktur i förtid. Liksom. Nu, det bara försvann. Man märkte ju det på till exempel Tove Enblom i mål som var helt strålande och hur stabil som helst, precis som hon var förra omgången, första 55 minuterna. Sen så är det ju tveksamma ingripande på 2-0-målet och såklart 5-0, vad heter det, flipperspelsmålet som man inte riktigt vet vem som gjorde det sista, det var ju...
Det är väl mysteriet i den här...
Nej, jag fick faktiskt ett svar från, jag tror det var från sekretariatet. Aha. Faktiskt. Som
vad landade det till slut?
Sekretariatet satte det som ett självmål,
ja, de
till att börja
det
med. Ja. Men då fick de nerifrån plan, och det var lite oklart om det var från en fjärde domare eller om det var från liksom ledare, vem det var, men det var Janogys mål. Och därav att det ändrades. Och sen ändrades det igen då när jag pratade med Madeleine efter och hon säger att det där var inte mitt mål. Liksom. Jag rörde inte
bollen. Hon är ju inte på den. Det ser man ju på tv-bilden. Janogy är ju inte på den.
Nej, och det var ju Elsa Karlssons mål då. För att, ja. Och så bollen, alltså man tittar regelboksmässigt om bollen går mot mål och försvararen eller målvakten då, om deras ingripande inte förändrar bollbanan så att den liksom går i mål istället för utanför, ja men då är det inte ett självmål. Det är så jag i alla fall har förstått regeln. Här ser det ju ut som ett självmål på alla sätt och vis. Men om man tittar ändå på hur den bollen går från Elsa Karlsson då, som sägs ha varit sist på den här bollen, så ser den ju ändå ut att gå i mål. Så då kanske det är hennes mål ändå som hon ska ha då. Men vi har redan varit inne på det här med statistikdatabasen på svensk fotboll. Så vi ska inte hoppas för mycket på att man har läst vad Madeleine Janogy sagt och ändrat det där. Jag har faktiskt inte gått in och tittat själv.
Det står 4 mål av Ellen Gibson och nej.
Nej, det står 5-0 i den 86:e minuten Elsa Karlsson.
Det gör det?
Jajamän.
Ja, men då tar jag tillbaka mitt tvivel. Trevligt att det blev rätt då i sånt fall. Jag tycker också alltid hellre ge ett mål till någon än att ge ett självmål. Det tycker jag ska vara någon sorts grundregel också.
Ja, absolut.
Men nu har inte ens jag pratat om det absolut vackraste målet av dem alla. Vi kan väl nämna att Emma Jansson till en rökare också från distans mitt i alltihopa och gör 3-0 på det. Den klacken, den utstrålar ju självförtroende. Den utstrålar Madeleine Janogy som precis vet vad hon kan. Det är liksom väldigt sammanfattande för ett Hammarby som vet vad de kan, som får visa vad de kan. Hon sa ju det också där efter 1-0-målet som på något sätt var liksom islossningen. Nu kör vi bara. Det var det vi sa. Nu går vi ut och bara kör. Och det gjorde de ju. Och ja, så sitter man här och är imponerad igen. Det är precis så.
Jag fastnade för en annan rolig detalj i den här också. Eller rolig och rolig. Men jag gillar ju när man har varianter och när man har tränat in grejer. De hade ju en frisparksvariant som är väldigt härlig med June Pedersen, Eva Nyström och avslutningsvis då Emilia Larsson, där man ser hur June Pedersen och Emilia Larsson först står och pratar ihop sig. Sen vinkar June Pedersen till sig Eva Nyström. Och alla vet ju också vilken fot June Pedersen har. Så att det är klart att man är beredd på att det ska komma en boll mot bortre stolpen. Att hon ska lyfta in den eller kanske till och med gå på mål själv. Men så kom en liten stickare till Eva Nyström som kommer där från bortre delen då. Möter upp, skarvar den vidare ner till Emilia Larsson och... Ja, fint läge och en härlig variant.
Verkligen. Sällan vi ser sådana riktigt så tydligt så här, koreograferade varianter där varenda steg sitter verkligen som det ska. Det är där de förtjänat ett mål till. Mm. Vi ska se, det är ju en otrolig halvtimme Bayern har här. Det är lysande med 5 mål. Fortfarande så är det ju inte toppforwarden i Hammarby som gör mål. Det var Nina Jakobsson den här matchen framförallt. Utan det är ju att de fyller på väldigt mycket och har mycket kreativitet och sådär. Men det finns ju ännu mer sparkapital där i så fall har de börjat få in sådana lite enkla mål på sin spjutspets också.
Mm. Och Wangerheim börjar på bänken som vi har hyllat där förut, kom in och ställer till ännu mer oreda i slutet för ett stackars Örebroförsvar som då ska hantera liksom både Winberg och Wangerheim när de kommer in med ungdomlig entusiasm och bara vill köra vidare. Så att det var... ingen rolig sista halvtimme där för KIF Örebro och säkert en ganska jobbig bussresa hem.
Så är det, och det här KIF Örebro har vi ju lite haft på känn. Kanske inte just det här ska man inte säga, men att det är ett lag som behöver växa ett tag. De är fortfarande haft mycket skador, de har gjort om sin taktik ganska mycket. De ska mycket offensivare, mycket mer bolltrillande. Sådana saker kan gå i baklås på ett annat... De har inte någon grundtrygghet där. För det är som Makoto säger här nu. Släpper en boll bort mot Bayern. Ja, men det ska ju funka. Man har ju slagit Vittsjö för guds skull. Man är ju bra. Fast då rasar bara allting. Det finns liksom ingenting att sätta emot riktigt där. Och det tror jag vi får finnas vid med KIF Örebro. Blandade resultat. I alla fall över OS, tror jag. Jag tror det är ett lag som inte är färdig, har inte en grundstabilitet där, utan det kan mycket väl bli att de vinner nästa omgång eller något sånt där. Det, liksom, det säger inte allt. Det säger bara att det kan rasa fort i det här laget.
Och där längtar jag ju lite efter nästa omgång, för att vi har ju ett favoritmöte sen i alla fall förra säsongen. Det är ett El Gnelico på gång.
Ja, det här är... Det gör lite ont när du säger det. Ja. Vi satt och kollade på en underbar 3-3-match i fjol och tänkte att vi har inte döpt Gnällbältes derby till någonting. Så hjärnan får jobba högvarv och kommer fram till El Gnelico, för det låter bra. Och jag skrev det. Och så får jag ett mejl. Hörde Kristoffer, Gnell Classico? Är inte det bättre?
Nej!
Jo, det är det! Det är mycket bättre! Och det är redan för sent, jag har redan skrivit det. Och det gör så ont! Här ska man hålla på och mynta. Och så är det så mycket, mycket genialiska läsare man har. Oh.
Så, we keep rubbing it in.
Sluta.
Ja, det har vi alltså att se fram emot till helgen. Och där kan vi ju tillägga, om ni har missat det vid det här laget, att alla matcher sänds ju exklusivt på Sportbladet Play, alla matcher i OBOS Damallsvenskan. Så där kan man ju gå in och gotta ner sig i allt det här. Om man inte bara vill ha det i pratform eller nöja sig med höjdpunkter, så kan man ju faktiskt titta på matcherna också. Bland annat då El Gnelico, Kristoffer.
Det är väldigt smart namn. Det kommer växa det namnet. Gnell Classico, ja. Kommer kännas trött.
Vi får ju väl se. Makoto, har du någon spaning från El? Är du imponerad över något annat?
Ja, man är ju, mina spaningar innehåller ju mest att jag är imponerad av saker. Så är det ju. Man hänförs av otroligt mycket intressanta projekt det pågår i den här serien, så är det ju. Men jag ska väl försöka hitta någonting som kanske då är lite, ja, i och för sig, vi kan väl ta en aspekt som jag är väldigt imponerad av.
Nej, vänta, innan du gör det, kan vi inte redovisa, förra veckan så hyllade du Eskilstuna och KIF Örebro. Kan vi inte bara kort redovisa, vilken målskillnad har de i den här omgången?
du har börjat hitta en sån sorts trend här, ja. Då beklagar jag mig, Eskilstuna, när jag ska hylla någonting som ni har gjort ännu en gång, för att ifall ni nu torskar El Gnelico med 5-0 eller dylikt.
Då är det Makotos fel.
Ja, men det finns det någon spelare i den här serien som har en lika otacksam uppgift i allmänhet liksom, som Emma Holmgren?
Möjligtvis Emma Holmgren förra säsongen.
Ja, men det är lite med förra säsongen i åtanke. Jag säger det att hon är en av seriens bästa målvakter. Hon är det i Uppsala. Jag förstår inte, vad hade Uppsala haft för poängkvot om hon inte hade stått där? Och nu pratar vi ändå om Uppsala som har ganska många liksom lovande, spännande spelare som ändå fått vara kvar i serien. Till exempel Kapox och Olai och så vidare. Men alltså helt strålande, även om de åker ur med dunder och brak. Går till Eskilstuna, ett satsande Eskilstuna, spännande Eskilstuna. Nu är ju det här en match som man på något sätt förväntas ändå inte vinna. Det är en match mot seriens bästa lag. Men alltså vilka räddningar hon gör i den här matchen. Den här, alltså skottet från Katrin Veje, har ni sett det? Det här avslutet stenhårt liksom, kunde varit årets mål, redan liksom korat på det liksom, dunderkanonen. Och där är hon uppe i krysset och petar den i, liksom i stolpen. Och det är väl 3-4 frilägen i matchen.
Och ett par benparader också när det kommer ett skott liksom, från en trängd situation i straffområdet. Hon är oerhört snabb också i fötterna.
Och finns ju en räddning också när hon nick för nära håll, när hon liksom sträcker sig upp i luften och sen fångar ner sin egen retur när den landar rakt ner. Det är också så här, det krävs ändå ganska mycket uppmärksamhet att vara med, vara på rätt plats liksom mentalt, för att upptäcka att just det, returen hamnar hos mig, tack. Så jag vill egentligen bara, även om hon själv inte är nöjd med sin insats, hon släppte in 2 mål och de fick inga poäng, även om hon inte själv är nöjd med sin insats, så tycker jag att Emma Holmgrens storspel är värt att lyfta i en omgång. Kanske också med tanke på att Jennifer Falk inte storspelade på samma sätt som vanligt, och att det ändå finns en liten landslagsplats och landslagsdiskussion. Hon var ju med på samlingen senast också. Så det är väl det som jag kommer på spontant. Så återigen någonting jag är imponerad av.
Jag vill ju ha någon sorts reportageserie med dig, Makoto. Du åker runt i Sverige och häpnar.
Och imponeras av saker.
Makoto åker runt och säger wow.
Vilken grej.
Vilken rondell!
Alltså jag lovar att hitta saker jag är mindre imponerad av under säsongens gång. Men hittills är jag mest imponerad.
Ja, jag kan väl ta en grej, för nu är det ett möte här vi inte har pratat om. Vi ska prata om det fruktansvärt tråkiga i den som Lina ställer en fråga om när jag har slängt ut på sociala medier att man ska skicka in. Så vi börjar väl där.
Jag får inga fax. Är det ingen som lyssnar på oss? 864-29210.
Det är svårt att komma fram på faxen. Men det handlar ju då om mötet som var först där vi ju fick se Växjö ta emot Kristianstad. Och om vi börjar med då det supertråkiga där, som Lina undrar över hur mycket det kommer påverka Kristianstad att Sveindis Jonsdottir skadar sig. Nu vet vi ju inte i nuläget exakt hur illa det är med knät. Hon ska magnetröntgas och sådär. Vi spelar in det här på måndags eftermiddagen och hon ska väl förhoppningsvis vara undersökt nu, men man har inte fått svar på det där riktigt än vad det verkar. Men hur stort tapp är det för Kristianstad, för en Jonsdottir som har imponerat otroligt? Det är någon som inte bara har imponerat på Makoto.
Nej, men i det här fallet så då är det ju inte, man är ju inte imponerad utan faktiskt genuint bedrövad. Alltså att en sån spelare som kommit in som en sån frisk fläkt och liksom otroligt spännande. Man såg verkligen fram emot att se den här säsongen och bara fortsätta imponeras under säsongen. Nu vet vi inte hur allvarligt det är, som sagt, men man är ju orolig sett i man sett den situationen. Det ser inte bra ut.
Framförallt låter det inte bra. Man hör ju hur ont hon har.
Och sånt, nej. Det är så fruktansvärt tråkigt för henne, framförallt i det här läget. Det finns knappt ord för att beskriva hur tråkigt jag tycker det är. Men om man ska då försöka titta på det krasst ur ett Kristianstad-perspektiv, vad det betyder för dem på planen, ja, då är det ju också liksom bedrövande. För just den positionen som de har behövt, just den positionen som på något sätt har saknats, det är ju den där självklarheten centralt i anfallet. De har laborerat under säsongen och under försäsongen, liksom Mia Karlsson var uppe och spelade anfallare en match, nu har de ju använt Amanda Edgren där uppe på pappret också. Sen är det ju Miranda Nild och nyförvärvet som kommit in där också, nu är frisk och spelduglig, men det är ju ett stort frågetecken. Det är ett stort frågetecken för ett lag som har haft ambitionen och utåt sett att vi ska vara med och slåss längst upp i tabellen. Vi kommer inte fira en tredje plats en andra gång. Och ur den perspektivet, om vi skulle sätta Kristianstad utifrån de förutsättningarna, då finns det all anledning att oroa sig för att hur det här sportligt kommer påverka. För jag ser inte den självklara målskytt när Jonsdotter inte där. Då kan Ceci Åsland vara lika briljant som hon alltid brukar vara på mittfältet och Summanen lika så. Men vem ska vara liksom referenspunkten där framme? Det är min fråga.
Nej, det är väldigt tydligt. Men Lanild är ju inte lika bra. Så enkelt är det. Och Kristianstad, de ser ju bra i poängskörden. 7 poäng, det ser ju väldigt bra ut. Men det har inte varit så bra som vi är vana vid. Det tempot har varit lägre. De har inte riktigt kunnat vrida runt så mycket. De vill ju överbelasta och skicka mycket bollar. Jag tycker inte Summanen har varit jättebra i den första matchen. Nu var de bättre nu senast. Utan de har ju litat ganska mycket på Jonsdottir som är så fenomenal. Så utan henne så måste ju laget höja sig till fjolårsnivån. För där är de inte än. Så tydligt är det. Och de måste höja sig ännu mer än så när de då inte har någon riktigt, riktigt stark anfallare.
Och det blir ju ett intressant möte redan då till helgen när det faktiskt blir lite derbykänsla nere i Skåne med. Vi har ju några sådana att se fram emot den här säsongen också. Kristianstad mot Vittsjö. Ett Vittsjö som ju är säkert sugna på att tvåla dit Kristianstad. Man vill ju vara bäst i Skåne också, och det säger ju ganska mycket att vara bäst i Skåne jämfört med då vi har suttit här och hypat Stockholms derby och vara bäst i Stockholm och så där. Är man bäst i Skåne, ja, då kan man också vinna SM-guld eventuellt.
Ja, men just också, det är ju ett mardrömsmotstånd att få i det här läget också. Vittsjö är väl ett av de kanske mest stabila lagen bakåt vi har i serien. De har ett grundsystem, de har en trygghet i det de gör och en självklarhet i det de gör. Att möta dem i det här läget när Kristianstad uppenbarligen hittills har haft väldigt stora problem. Alltså det har ju varit Jonsdottir som gjort skillnad i de här matcherna. Om inte, om vi bara plockar bort hennes poäng. Det är ett väldigt basic sätt, ett lite felaktigt sätt att titta på det egentligen, men det säger ändå en hel del. Plocka bort hennes poäng, ja, då har du, ja, då är det knappt att ha slumpträffarna från Mia Karlsson kvar. Ja, de hade ju fått den här 3 poängen nu senast mot Växjö, absolut, men jag tror ju de hade inte vänt den här matchen mot Djurgården. De hade kanske inte lyckats få med sig 1 poäng från bortamötet i Eskilstuna. Så att det är ett enormt tapp i det här läget. Och såklart också när transferfönstret är stängt, det är ju en aspekt som man måste ha i åtanke också. Att det, när får de ersätta? Ifall det nu behöver ersättas, vi får ju hoppas och håller tummarna för att det här kanske inte kommer vara ett problem om några veckor. Men man vet ju inte. Och det ser ju inte ut att vara ett problem som bara kommer försvinna kortsiktigt.
Nej, vi lämnar Kristianstad. Jag ska få vara lite orolig också bara innan vi tar de sista avslutande frågorna jag fått in. Jag är ju lite orolig för Växjö som krånglar till det lite för mycket. De sätter sig själva liksom i skiten, som de själva uttrycker det där nere. Och som man säger på småländska, de krabbar till det lite för mycket.
Berätta mer om vad krabbate är.
Ja, men det är ju krångla då, va, på småländska. Då krabbar man. Ja.
Har det någonting med djuret krabba att göra?
Nej, jag vet, ingen aning. Jag bara lärde mig att så säger man. Det var, jag trodde också att man sa det i hela Sverige. För inte så länge sedan. Att man krabbar.
Men du har ju sett på de här mest och mest ingående. Berätta lite mer. Vad är det som inte klaffar?
Ja, men de spelar för svårt. Just det här att de väljer inte de enkla alternativen, utan det blir hela tiden någon touch för mycket. Och man måste nog jobba lite på att försöka bygga upp spelarnas självförtroende nere i Växjö lite nu, så att man faktiskt börjar få med sig poängen. För man fick ju 1 poäng mot AIK då, när Signe Holt Andersen missade sin första straff. Som hon kommer inte ens ihåg när man gjorde det, eller när hon gjorde det senast innan den där missen. Så att det blir lite för krångligt. Man måste hitta de enkla lösningarna om man inte ska hamna i de här jobbiga situationerna som man har gjort och som man gjorde då slutet av förra säsongen, innan man ryckte upp sig och började. Det var ju då Maria Nilsson fick ju in det lite enklare när man gick över till fyrabackslinje och sådär. Men nu, nej, de krånglar lite för mycket, eller krabbar.
Ja, men alltså grundproblemet...
Sluta krabba.
Ja.
Om du sätter ett försvarsspel, det är ju liksom A och O för att överleva. Och det tycker jag ändå att de har gjort. Men samtidigt, det här är ju ändå, inte kanske mot Kristianstad, men en match mot AIK till exempel. Det här är ju sådana matcher det kan bli kostsamt och inte ha fått med sig 3 poängare när det kommer längre fram, alltså i tid. För AIK, om man jämför med de 2 andra matcherna, de var ju helt utspelade mot Växjö stundtals. Det är en sån match som Växjö måste nästan ta 3 poäng i för att man ska fixa kontraktet. Jag vågar nästan säga det. Nu är vi återigen 3 omgångar in. Det ska bli skönt när vi kan säga 16 omgångar in eller någonting längre fram i säsongen, för att vi ska dra normala slutsatser och ha en tabell som satt sig. Men det, redan nu kan man ju konstatera att den typen av matcher behöver du vinna när du dominerar, för att det inte ska bli väldigt, väldigt jobbigt tabellmässigt senare. Det krävs ingen raketforskning för det egentligen för att konstatera det.
Nej, uddlösheten framåt är någonting som Växjö måste råda bot på. De måste hitta in och göra mål. Det var ju det de hade problem med förra året också, men det känns jobbigare för dem i år om man till exempel ser till matchbilden då mot AIK. En bortamatch mot Piteå väntar nu också. Det är ingen kul hemresa där, om vi ska tänka tillbaka på vad Olivia Skog pratade om inledningsvis, att skulle det gå jobbigt där, då nej.
Är det bussen som gäller till Piteå eller är det flyget?
Nej, det är väl flyg i alla fall en bit, hoppas jag. Jag vet inte om de åker buss upp till Stockholm möjligtvis och flyger härifrån. Växjö till Piteå annars, det är fruktansvärt långt.
Och så har Rosengård någon gång efter det sen, så att de har det riktigt tufft
det. Ja, det kan vara tufft för Växjö. Men hörni, innan vi avrundar här så har du inte bara spelat damallsvenskan. Ska vi
konstatera att Piteå är friska också kanske?
Det kan vi ju göra och får väl se hur de är påverkade av det här när de väl kommer att få spela igen. Vi ser ju fram emot att se dem på planen igen. Samma sak med Linköping som ju då inte har spelat i den här omgången. Men Champions League hörni. Det ska ju spelas en final i Göteborg. Nu vet vi att det blir Barcelona mot Chelsea. Och vad känner ni inför ett sånt möte?
Ja, men det är ju så omöjligt att inte tänka på corona när det blir så äntligen en sån fantastisk match i Sverige. Och så, åh! Ja.
Den 16 maj, den 17 är det väl FHM har pratat om att det i alla fall får komma 500.
Ja, men man vill ju ha 15 000.
Ja, det vill man absolut. Men just nu så är ju också bara 500 en jäkla lyft.
Ja.
Ja. Men ja.
Nej. Det är väl en häftig match. Men det är svårt att liksom, det känns inte riktigt som det glödde till. Man vill ju ha svensk kopplingen eller mer än dem på plan. Man vill ha dem på läktaren och det gör ont tycker jag.
Ja, men det är ju framförallt tråkigt för spelare som Magdalena Eriksson och Jonna Andersson att liksom ska gå ut i en Champions League-final på hemmaplan. Och liksom egna fansen kan inte vara på plats. Det är ju någonting väldigt tråkigt i det. Men det är också någonting som på något sätt blivit vardagsmat. Det är läskigt att säga det, men det var länge sedan det, för mig som det faktiskt på något sätt blev vardagsmat där med tomma läktare. Man har vant sig. Man var rädd för att göra det, men man har vant sig.
Men lyssna, kan man inte lagt matchen antingen med Vittsjö IP eller Kanalplan? För där kan man snika en plats i alla fall. Kan man inte gjort det så får det stå folk runt och titta på Magda i alla fall.
Jag vet inte om Kanalplan är UEFA-certifierad i för sig, men
Vittsjö IP då?
Ja, den är nog där. Den är nog garanterat. Den håller nog för all form av Champions League-spel. Men ja, det är precis gräsrot fotbollen vi vill tillbaka till, så att det är jättefint i och för sig. Nej, men om man tittar sportsligt på matchen så är det ju bara det faktum att Lyon inte är med är ju, och inget emot Lyon, men det är ju häftigt i sig. Det här är två lag som alltså är ganska jämna också på förhand tycker jag. Det finns två av världens absolut mest alltså farligaste anfallsformationer. Vi har Chelsea med Harder, Kirby, Kerr. Den trion är ju, alltså det är inget lag som vill möta dem. Med tanke på hur otroligt vassa alla tre är. Och sen resten av laget också såklart. Som också har en ganska liksom, det finns väldigt mycket go i laget på att man gör den här vändningen mot Bayern München på det sättet man gör den. Att man kör över ett sånt motstånd. Det här erkänt försvarsstarka Bayern München bara liksom sköljer över dem. Må så vara med lite mållinjeräddningar och dylikt där på slutminuterna. Men att man ändå gör det. Man tar sig till den här finalen, den här målet som man har haft att ta Champions League-titeln. Och där då ett Barcelona som nu med ett Real Madrid som har börjat jaga hemma i Spanien. De är ju otroligt långt ifrån fortfarande. För Barcelona har ju ett liksom decennielångt försprång. Men en Champions League-titel för dem hade ju betytt något enormt mycket också för hela den satsningen och hela den klubben. De har ju, jag får nästan säga, avrättat hela ligan. De har ju bara varit helt liksom fullkomligt överlägsna. Det har inte varit liksom en skymt till någon som varit nära att kunna hota dem i det inhemska. Jag kan förstå om det är tufft för en madridista som Kosovare Aslani ändå att ha den alltså vardagsbilden med Barcelona som är så ofantligt bra i det inhemska.
Deras tät trio med Caroline Graham Hansen och Ulrika Martens och Jennifer Moso, det är ju jättefin också. Den är ju också en sån.
Men då har vi inte nämnt Oshuala.
Nej.
Ja, det är ett fantastiskt lag där också, och de har det här lite sviniga i sig också att kunna liksom lägga till. Jag vet, i semifinalen mot PSG, det var ju riktigt tufft, riktigt grinigt stundtals. De kan den typen av fotboll också, det är inte bara ett skönt spelande lag. Jättehäftig final tycker jag, så att jag ser väldigt mycket fram emot den, även om det blir inramningsmässigt inte lika roligt som det skulle kunna ha varit.
Men Anna Rydén, vår sociala medieansvarig, kan vi inte sluta den här podden i dur? Hanna Glas gör ett otroligt mål i semifinal 1.
Det gjorde hon verkligen.
Ja, hur är det nu om man har en ordvits som är lite elak, men man liksom vill ändå köra den på något sätt? Hur blir det då när Radiosporten ska instagramma om det här?
Ja, då blir det ju vilken glaslirare.
Aj, 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 aj.
Det spelas med 3 korsbandsskador.
Nej, nej, nej.
Det är så jävla dumt. Åh, oh, du får väl hålla igen. Även om du kommer på skämtet. Det är så dumt.
Man måste tänka ett extra varv.
Oh, hon har just gjort världens mål i Champions League-semifinal.
Och vart fantastisk i matchen. Låg bakom det första målet. Sen gör det
andra. Men är det någon som inte förstått vad glaslirare betyder då?
Ska vi misstänka att det kanske är så? Ja, jag hoppas nästan
att man tänker att glas är rent och fint. Alltså att det glimrar.
Som har hört någon nämna det någonstans, alltså, så tänker man att det funkar.
Och jag som satt här och mådde dåligt över vår glasburks liknelse här senast, och så inser vi att det finns lite värre, värre vägar man kan gå.
Ja, det är otroligt. Ja, tack för det skrattet, Radiosporten. Det var fenomenalt roligt och opassande. Jag förstod inte att ni var såna satiriker ibland. Alltså, det var
för sig, man känner Hanna Glaserätt, så känns det som att hon också skulle kunna reagera ungefär som vi gör och se det roliga i det.
Ja, det är så himla dumt.
Ja, vi får väl se vad vi hittar som ska locka till skratt nästa vecka, men hörni, nu har vi pratat hur länge som helst, känns
men
det
var Olivia Skogs fel, varför kom hon in och pratade?
Det är väl fantastiskt att vi får med spelarna här.
Sista gången vi får någon gäst och jag sitter och klagar på dem.
Ja, jag tycker det var oerhört härligt att få inleda det här med Olivia Skog.
Vi börjar direkt bara leta kritiska vinklar också. Första vevan, hur ska vi kritisera
det? Ja, det är ju så bra, man måste ju säga någonting.
Ja, det där vet jag.
Ja, vi får se om vi har sett någon vev när vi kommer in här nästa vecka och snackar igen. För vi är tillbaka på måndag, vi har fortfarande ingen jättebra kontaktväg till oss, så ni får leta upp oss på sociala medier eller då faxa Kristoffer.
Man kan komma hem till mig också, jag bor i Gustavsberg. Kan man säga någonting där kanske?
Brevduva kan man skicka.
Absolut.
Röksignaler funkar nog också hem till Kristoffer.
Men hur gjorde du i det här fallet? Du hade ju frågor och löjtat på dem.
Ja, nej, jag la ut på mina egna sociala medier, så Instastory la jag ut så man enkelt kan skriva in sin fråga. Det kommer jag göra till nästa vecka också för er som känner att ni har några frågor, så att leta upp mig på Instagram i så fall. Så hoppas jag att jag har löst en mailadress till nästa vecka så att det blir ännu enklare.
Mig hittar ni på Twitter, Kroko hittar ni i Gustavsberg.
Ja, perfekt. Tack för den här veckan, hörni.
Tack ska ni ha.